få tid ur mässan, håller på för länge. I ishockey så finns det något som kallas för offside, och det är ju när man har för bråttom in i anfallszonen. Vet, man rusar in före pucken där. Och det kan det bli lätt ju när man är ivrig och man vill framåt och driva på. Men så finns det också något som kallas för avvaktande offside, vilket innebär att du har möjlighet att vända om, vända tillbaka ut ur zonen för att på nytt ta dig in där igen. Och jag tycker det kan påminna om det andliga livet, att ibland så kanske det är så där att vi har en vision, en tanke, en idé, och vi vill kanske mycket. Så kanske vi har lite för bråttom ibland. Vi går före Herren iväg. Vi kanske bara undrar så där när vi kommer in där och det blir en slags avvaktande offside, man tycker det händer ingenting. Ja, det var nog inte meningen, den där tanken. Det var nog inte från Herren. Nej, jag får nog lägga det åt sidan. Men kanske det var det ändå. Det var bara att vi hade lite för bråttom. Och kanske det är så att Gud väntar på att vi ska vända tillbaka till utgångspunkten för att på nytt ta oss vidare tillsammans med honom i spetsen. Riktningen var rätt och tanken var ifrån Herren. Nu är vi inte ensamma om det här, utan det finns exempel i Bibeln när man har haft för bråttom. Och även gudsmannen Mose hade ju för bråttom. Jag tänkte skulle läsa ett ställe från Apostlagärningarna som handlar om detta. Från kapitel 7. När han, Mose, hade fyllt 40 steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev illa behandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl en egyptier. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Nästa dag kom han på några av dem som att de slogs, och han försökte få dem att bli sams, och han sa det: ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade handlat orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade: vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade Egypten igår? Vid det orden flydde Mose, och han levde sedan som främling i Midjans land, där han fick två söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid Sinai berg, i flamman från en brinnande törnbuske. Mose hade en inre känsla av att Gud ville någonting i hans liv, en visshet, en tanke. Men han gick ju händelserna på något sätt i förväg. Han var mån om rättvisa och hur man skulle behandla varandra. Och nu tycker man det är ju konstigt. Han slog ju ihjäl en gubbe där ju. Men ändå hade han den där känslan för att man skulle behandla varandra rättvist. Och han hade på något sätt fått för sig att han skulle betyda någonting för Israels barn. Men så vid ett tillfälle så knuffas han ju undan, och så säger ju en av landsmännen där att: vem har satt dig som domare och ledare över oss? Och på något sätt kanske det träffar hans inre. Han hade ju den här visionen, Mose. Kanske han bara tänka: ja, de har nog rätt. Vem har satt mig som domare? Skulle jag vara en ledare? Och har jag fått den tanken ifrån? Vad är det för dumma tankar jag bär på? Men Mose, han flyr ju undan. Och förmodligen gick han ju händelserna förväg. För Gud, han hade lagt ner någonting i Moses liv. Men han anpassade sig till det nya livet i Midjans land. Han blev ju en herde som tog hand om får. Och han var en sån där typ som var nöjd med tillvaron. Det var bra där i Midjan, och han var nöjd med det hela. Åren gick och kallelsen på något sätt låg i en slags dvala. Nästan bortglömmen, förmodligen inte ändå. Jag undrar hur det var det där egentligen. Vad var det meningen? De där tankarna jag hade en gång i tiden. Nej, det var väl kanske inte det. Det gick 40 år. Visst hade man gett upp tanken på den där idén man hade där kanske. Nu var det inte så lätt att få fart i gubben längre. Han var 80 år. När Herren kommer till honom. Det var en ganska lång spännvind, alltså den här tiden i öknen. Och kanske det var så att Mose behövde den här tiden. Att mogna, eller vad nu ska, hur vi ska förstå det. Det finns en psalm som är intressant som kung David har skrivit, som tar upp det här ämnet att mogna på något sätt. Det är en psalm 131. Det står så här: en vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Mose hade säkert lugnat sin själ. Han hade stillat sig. Han hade inget att bevisa längre, tyckte han. Det var bra som det var. Där i öknen. Och när Herren kommer så är han ju inte så vidare intresserad. Skulle jag gå? Det är bättre att skicka någon annan som är bättre lämpad än mig. Skulle jag bryta upp nu när jag har det så bra? Och jag som har så trög tunga, jag har ju inte så lätt för att prata heller. Skulle jag gå till Egypten och tala till Israels barn? Vi märker vilken förändring han går igenom, för sen säger han på något ställe, tror jag, att lyssna du himmel, lyssna du jord, för nu vill jag tala. Så visst kunde han tala. Och Herre visste ju det. Ja, nu är det inte mer att vi ska bli motsträviga om Herren kallar oss att vara sega och liksom tröga. Det är inte det jag vill säga, men Mose behövde den här tiden. Och kallelsen fanns kvar. Gud tar inte bort det. Gåvorna tar inte bort. De fanns där i Moses liv. Han blev ju en ledare och en domare för folket, även om det tog sin tid. Vad har Gud lagt ner i dig och mig? Vad är det som får dig att tända till, att brinna till? Ja, vi kanske får gräva ett tag. Vi kanske får backa bandet en bra bit och bara fundera. Fanns det någonting där som tände till någon gång? Jag kände att det här vill jag göra. Någonting som vi anar, som vi kände för. Kanske att vi är för sjuka. Vi är någon slags själasörja som lyssnar på dem som har olika problem. Kanske vi kände för något, att bära fram ett profetiskt budskap. Predika eller vittna, ja, det kan ju vara mycket. Eller, nej, det var nog inte meningen. Det blev ju aldrig någonting med det där, som jag tänkte. Och det kan ju bero på kanske att du tyckte att det var ingen som lyssnade ändå, det var ingen som tog det på allvar. Eller så kan det bero på att det var du som körde offside. Meningen kanske finns kvar, tanken finns kvar. Det gick lite för fort. Vi kanske behöver backa tillbaka och börja om igen. Tillbaka ut i mittzonen. Man kan ju undra om Mose gick i öknen av tvång. Gud fick ju ändå knuffa på honom för att han skulle komma loss. Men det gjorde jag inte alls. Det var inte någon lätt uppgift. Det var ju mycket svårigheter, prövningar. Mycket knotande, mycket besvär. Men ändå mitt i allting så var det det han ville göra, Mose. Min mat är att göra din vilja. Eller att göra Guds vilja, som Jesus säger på ett ställe. Och det är märkligt det där. trots att det kan vara väldigt jobbigt, så på något sätt vill man göra det där som gör att det skänker livet en djupare mening. Och det finns nog ett visst mått av svårigheter, prövningar och lidande i en kallelse. Det kommer vi nog aldrig ifrån. Ibland har jag funderat på, varför kunde inte Jesus ha levt ett slags Svenssonliv? Han kunde fortsatt inom byggsvängen, om det var det han sysslade med. Han kunde starta ett eget där i Nasaret, och ja, när han kom hem på kvällarna skulle han suttit där på sin veranda och grillat lite korv och kollat på tv:n på Barcelona och Madrid, vad det kunde vara för någonting. Och sen kunde han ju dött en naturlig död på ålderns höst. Varför var det tvunget att bli så hemskt och brutalt, hans död? Varför krävdes det ett offer? Han kunde väl ändå vara fri från synd på ålderns höst. Var det för att Gud skulle ändra sinnesstämning och plötsligt vilja förlåta människan? Nej, han har alltid velat förlåta. Gud är densamme. Men tack vare Jesu offer så blir ju befrielsen ifrån synd och skuld möjlig. I och med att han gav sitt liv för oss så kan han ge liv till oss. Jesus blir övergiven av alla, därför kan han hjälpa dem som känner sig övergivna. Jesus kände ångest, därför kan han lösa oss ifrån ångest. Och på något sätt var han tvungen att bli en smärtornas man för att kunna hjälpa oss. Ty genom hans sår blir vi helade. Och Jesus, han gjorde det här av fri vilja. Det var inte fadern tvingade honom inte till det, utan av fri vilja gjorde han det. Gick han kärlekens väg, som ju ofta är smärtornas väg. Vill vi ge ut kärlek i världen så följer ofta smärta med det hela. Upplever du ångest ibland, ja, då är du inte ensam. Jag tror att Jesus faktiskt bar på ångest under hela sin kallelse. Jag kan skinna det med. Man kan se att ju mer han närmar sig korset, ju mer ökar ångesten. Nu är min själ fylld av ångest. Ska jag be fadern att jag skulle slippa undan? Nej, därför är jag sänd hit. Och den var ju verklig. Han sa inte bara en slags, på något klämkäckt sätt, eller jag ska uttrycka det, att det är bara tro, det är inga problem det här, nu ska vi ta oss igenom det här. Den här var fylld av skräck och ångest inför det som väntade. Men han berättar öppet för lärjungarna vad han känner. Och egentligen var det ju vår ångest han var. Det var vår väg han gick ju. Han har inte behövt gå den vägen. Han gjorde det för oss. Man kan säga, det fanns ju skäl till ångest för Jesus. Den var berättigad. Det fanns ju ett yttre hot som närmade sig. Ibland kan du och jag kanske känna ångest fast det inte finns något yttre hot. Man känner ångest ändå. Man vet ju inte vad som kan hända. Och den där ångesten är ändå verklig. Det är något vi känner. Jag vet en kristen man som hade det jobbigt i livet och som fick det jobbigt att bara gå på församlingens olika möten. Och han drog sig undan mer eller mindre. Och det kan ju lätt bli så där att man isolerar sig. Och till slut så kan det bli jobbigt att komma tillbaka socialt sett. Och på sikt så, ibland kanske det kan vara bra att man behöver vila upp sig och stanna hemma och ta det lugnt och sådär. Men på sikt är det ju inte så bra. Till slut så kom han inför det valet att han fick ju bestämma sig, att antingen fick han ju gå till de här samlingarna fast han kände mer eller mindre skräck för att träffa andra människor, eller så fick han ju leva i sin ensamhet fast han saknade gemenskapen. För att komma ur det hela så var han tvungen att möta det som han tyckte kändes så obehagligt och hemskt. Men han kom tillbaka med små steg och glömde bort det hela och tänkte inte alls på det sen. Jag tror att det finns ingen ångest som är så djup utan att Jesus kan hjälpa oss. Han som har varit i dödsriket och vänt, eller som har gått igenom, rättare sagt. Hur svårt det än ser ut, så når Gud oss. Vart ska jag fly för dig? Är det psalm 139, va? Det kvittar var jag tar vägen. Guds kärlek når dig ändå. Det kvittar hur rädda vi känner oss, ängsliga. Guds kärlek når oss. Och han håller oss i sin hand. Ja, men jag är ändå lite osäker. Jag undrar ändå hur det är med mig. Visst, Gud kanske når oss, men tillhör jag honom egentligen? Hur kan jag veta det? Jag menar, har jag rätt tro? Har jag rätt övertygelse? Det kanske finns synd där som Gud inte kan förlåta. Ja, om vi inte tillhörde Gud så skulle vi aldrig tänka så här, tror jag. Vi skulle inte bry oss. Gud drar oss till sig. Det är inget vi gör själva. Det är ett Guds verk. Bara det att vi tänker de tankarna är en bekräftelse på att vi tillhör Herren. Annars skulle vi vara likgiltiga. Ja, visst är det märkligt. Ibland så ger ju samvetet fel signaler. Vi kan ju ha dåligt samvete fast vi har bett om förlåtelse gång på gång på gång. Man undrar, är det förlåtet egentligen eller är det? Varför känner jag så här? Jo, men det är det ju. Men ibland kan ju vårt samvete behöva läkas. Vi kanske behöver be att Gud läker vårt samvete. För de så som kanske påminner oss om saker och ting. Och ibland kan vi känna sådär att nu måste jag göra någonting. Man får dåligt samvete för man gör för lite. Nu måste jag göra någonting för Herren. Då skulle jag vilja rekommendera att börja med vila. Ta fram brassestolen och sätt dig hemma på verandan och tacka Gud för den han är. För hans nåd. För egna prestationer hjälper ingenting. Kom nu ur ett dåligt samvete. För Gud har redan gjort allting färdigt. Han vill att vi ska upptäcka den nåden, den trons vila som det innebär. Det står i psalm att Herren glädjer sig inte åt mannens snabbhet. Han glädjer sig åt den som hoppas på hans nåd. Han glädjer sig inte åt prestationer. Kvittar om du är inne i Stockholm och maraton. Gud tycker inte bättre om det för det eller sämre. Att av dåligt samvete försöka tjäna Gud, det är inte Guds tanke. Det är fel bränsle att använda, att köra med. Förstå mig rätt, samvete kan ju vakna till liv så att vi känner det stymt, så att vi vänder om och gör de gärningar som hör omvändelsen till, som Johannes döparen så. Det kan du göra. Men på sikt så vill Gud att vi ska tjäna honom utifrån hans nåd. Och det här tror jag är en grundbult för oss. En viktig punkt i evangeliet. Och det står så här i Hebreerbrevet kapitel 9. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar en levande Gud? Rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar en levande Gud. Utifrån nåden, inte utifrån ett dåligt samvete. Gör vi gärningar av rädsla för straff så behöver vi få hjälp av Gud att byta bränsle så att vi tjänar honom av nåd. Annars är det döda gärningar, säger Bibeln. Och då kan vi inte tjäna Gud på det sätt som han vill. Gud vill ge oss inspiration. Paulus säger så här: jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Det var så han tjänade Herren. Tänk att Mose, han var offside i 40 år. Han tänkte att nu är loppet kört. Eller man tänkte på det överhuvudtaget, vet jag inte. En lång ställtid, kanske därför att det var en viktig kallelse. Ja, kanske du tänker att vi har haft en lång ställtid med. Ja, kanske Herren har något viktigt att komma med. Men är vi beredda att backa tillbaka ut i mittzon och ta ny fart in med Herren i spetsen? Mose reste sig. Han hade då ganska bra i öknen ändå där. Han hade familj och han hade anpassat sig. Det tog nog emot att resa sig ur bekvämligheten. Frågan är ju, jag satt och funderade igår, att vi hoppas ju alla församlingar, tror jag, att någonting ska hända. Vi är glada över det som är kanske, men jag har varit i en församling som hoppades, och som idag är så är det ett café på det stället. Det finns ingenting kvar. Jag vet andra församlingar som har hoppats. Tänk om det är liksom en slags val vi behöver göra. Att backa tillbaka. Att på något sätt börja om. Är vi beredda på det, tänkte jag? Är jag beredd på det? Kallelsen innebär en slags offer. Ja, frågan är, kanske är det ett val. Vad är vi beredda på som vi behöver tänka igenom? Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar och prisar dig för att för dig är det inget omöjligt. Du som kan lägga ner gåvor och idéer och tankar i oss, Herre. Du vet att vi kanske gör som Mose ibland, att vi har för bråttom i vissa lägen. Herre, om vi behöver backa tillbaka på något sätt och starta om, så vi ber att du skulle visa oss det. Herre, vi ber också att du skulle verka genom din nåd. Att vi får använda det rätta bränslet. Därför ber vi om din inspiration i allt vad vi gör, Herre. Tack för allt det goda som vi får uppleva alla redan. Men tack att du leder oss vidare in i framtiden här. Herre, vi ber om din hjälp att gå dina vägar. Vi ber om din kraft, Herre, att följa efter dig. I Jesu namn.